Skriverier med Malin och Silla.
Nu har jag tryckt på räck.
Ja, jag har tryckt på räck.
Och EKG.
Den rullar.
Ja, EKG har dratt igång så att jag lever väl.
Vi är inte bara levande, vi är live.
We are alive.
3, 2, 1.
Förövarpappe farfars far är minsan en sjuhäs ärdeles kar. Kring alla hav han far och far, tjo hade littan lej. Sjörövar yrket passan bra, det är bara att röva och ta. Och gör det så fabbe gillar jag, tjo hade littan lej.
Woo! En sju särdeles kar.
Ja, du fattade det va?
Grymt! Du var nästan lite övertydlig, annars hade jag kanske inte fattat det.
Jag var så rädd att jag skulle få skäll annars.
Lite slamkrypare kanske. Nej, älskar den. Hade det varit min tur att sjunga idag så hade jag sjungit 15 gastar på döda kista.
Det var ju ändå bättre. Jag hade tänkt på det.
Den är jättebra den du har tagit. Tack snälla Cecilia Andersson, treboksförfattare från Småland, för att du vill sjunga för mig och för alla våra lyssnare i podden Skriverier med Malin och Silla.
I det 63:e avsnittet.
Åh, herregud.
Nu har vi snart förtidspension. Mm.
Jag skulle säga det, det börjar gå mot pension här.
Ja. Men du kanske undrar varför?
Ja.
Ja, förutom att det finns en sjua i då och vi har siffror.
Yep.
Så är det nämligen så att jag hängde, inte kanske med Sjörövarfabbe i söndags, men jag hängde med Pippi och jag hängde lite med Astrid Lindgren i söndags faktiskt.
Va?
Mm.
Mm. Mina två idoler förutom Springsteen.
Mm. Jag var på kalas. Jag var på kalas i upplevelseskogen i Mariannelund. På filmbyn.
Men gud vad roligt.
Mm, jättemysigt där. Jättemysigt faktiskt. Så.
Kan inte jag få åka dit någon gång?
Jo, det är klart du kan. Det är klart du kan.
Ja.
Det är absolut. Det fixar vi. Det är jätteroligt där. Jättemysigt där. Vad heter det? Och bland annat så, för det var kalas, det var lite som julmarknad och vi var lokala författare. Utställningen med de här scenerna från filminspelningen och rekvisiten och så var uppe. Så det var massor med folk som kom och grejer. Det var till och med eldshow. Så.
Wow.
Ja. Ja,
var det eldslukare då? Eller var
precis.
Eldslukare
och sen hade man sådana där, vad heter det, man slungar liksom eldklot på ett snöre eller så och gjorde konster och så, precis då vid 3:30-4 när mörkret började. Det var jättefint, det var jättehäftigt. Cool. Karameller och sånt.
Åh,
och då fick jag stå vi hade böckerna, vi som hade böcker förstås, då fick ju stå inomhus för att de var lite känsligare produkter ju. Och då så står jag precis vid shoppen där, vad heter det, de här pippigrejerna bland annat säljs då. Och det var så roligt med alla barn som kom fram och pillade på dem och köpte och grejade så. Mm.
Jag fattar det.
Mm.
Jag det älskar ju Pippi.
Mm. Jag med.
Kul! Tack för förklaringen och wow för att du har fått vara med om det. Och wow för allt som har hänt sen sist. För nu är det ju gjort.
Ja. Det är färdigt. Nu kan vi gå över lägga oss.
Releasen är, eller releaserna är avklarade för dig.
Ja, nu är jädra. Nu är den ute. Nu har den varit ute en dryg vecka. Eller ungefär ganska exakt en vecka när vi spelar in det här då. Så nu så börjar man nästan vänja sig vid att vara treboksförfattare. Eller inte. Men nästan. Nej, men det har varit helt fantastisk vecka. Eller de här veckorna som vi hördes sist, du och jag. I den här podden då. Att det var, nej men det är ju fantastiskt. Man får ju så mycket kärlek. Och man får så mycket uppmärksamhet. Och man får så mycket härliga kommentarer och sådär. Så. Och så tycker jag, och ibland kan jag känna det, gud jag tvingar ut folk ute på landet eller till frukost där eller till skäl folks tid på kvällarna och ändå kommer de så. Och de får så lite tillbaka, de får något att tugga på och dricka. Så tvingar de till att köpa bok också.
Och så får de betala för en bok, ja precis.
Och ändå,
men jag, tänk, Alltså du, jag tror så här, jag tror inte du tvingar dem. Jag tror att de som kommer, jag kunde ju då tyvärr komma. Och jag har redan sagt det till dig, det känns så jädra konstigt att inte jag var med. Men nu blev det som det blev.
Mm.
Boken är ute utan mig. Och det är ju, så att jag är väldigt oviktig här. Men jag tänker att det är inte så att du tvingar dit, utan de tycker det är jävligt roligt att få komma.
Ja,
det är ju kul att hänga med dig. Dels för att du är rolig som person. Men också så här bara, wow, jag känner en författare. Alltså det är ju lite coolt ändå.
Ja, men jag tycker det själv. Men jag tänker inte det om mig själv på något. Det är roligare att liksom andra författare är coolare att känna mig. Tycker jag då. Vad som också tycker jag är extra roligt, förutom att man verkligen får kramas och få dela med sig av boken som sådan, är att man får den extra tiden att prata om boken. Att försöka förklara lite till, att försöka fylla ut, liksom förklara ett slags syfte, för man har så kort och så litet utrymme annars att prata om det. Att jag faktiskt har någon slags tanke bakom också ibland. Att det inte bara är massa bokstäver som ramlar ut, utan ibland så finns det en liten tanke. Så.
Ja. Det är faktiskt skithäftigt. Och jag tycker när man får de här tillfällena att prata om sin bok, sin berättelse, det är då, eller för mig är det så i alla fall, det är då jag själv fattar att jag har haft fler, vad ska jag säga, baktankar eller meningar med det jag har skrivit än vad jag själv egentligen har varit medveten om från början.
Ja.
Så finns det så mycket mer i det här när man skalar av denna boklök.
Ja, visst är det. Och det kommer komma till våra tema med sen, förresten.
Oj, vad spännande! Vad bra! Jag är fortfarande lite osäker på temat, men det löser vi. Vi löser ju allt.
Men du, hur har du, alltså jag törs ju knappt fråga, hur har du haft det sen sist? Det hände ju minst lika mycket hos dig på din flank.
Du, alltså, så här. Den viktigaste grejen som har hänt mig är... I alla fall i boksammanhang då. Eller skrivsammanhang. Det är ju det vi ägnar oss åt här. Det är att jag... Alltså det här är så galet. I fredags, då, veckan innan denna podden släpps. Så blev jag klar. Färdigredigerad med mitt manus. Alltså det är verkligen sista chansen till redigering. Både så jävla skönt och också skit också. No return. Men så nu är mitt manus hos en korreläsare och sen ska det bli bok av det.
Ni har varit så duktiga tycker jag. Ni har resat efter, det har gått så fort, det har varit så oerhört effektiva och jobbat på så förbaskat bra.
Jag har, jädra vad jag har jobbat och också det som blev att jag blev klar i fredags. Det blev ju en slags symbolisk handling. För helt plötsligt så började poppa upp så här, du vet, minnen på Facebook och grejer. Och då fattade jag, herregud, det var 2 år sedan jag hade release för Marians Mirakel. På den dagen, 10 november. Så det känns som en så här magisk dag.
Det är grattis på 2-årsdagen, ju.
Exakt. Sen nu ska jag ha kalas för Marianne också.
Jaha, berätta mer.
Jajamensan, vad sa du?
Berätta mer.
Ja, det kalaset är för dem som prenumererar på mitt hejarop, alltså mitt nyhetsbrev. Så där ska jag ha kalas.
Kan man signa upp sig för det och få liksom en kalasinbjudan då?
Ja, det är klart att man kan. Det gör man ju på malinlundskog.se och så på första sidan där så ligger det en sånt här formulär där man skriver sitt namn och säger ja, tack, jag vill ha mejl. Då får man vara med på kalas.
Ja, ja.
Så det ska bli kalas, men det blev så här bara, det var nästan så att jag rös när jag kom på det, att vad symboliskt det blev, att allt hände den dagen. Så att, så det är stort, det har hänt. Och sen har jag också, en annan stor grej som har hänt är att, jag tror inte att jag hade börjat då sist, nej, utan... bokklubben, Marians mirakulösa bokklubb, har ju börjat. Vi har haft 2 träffar hittills av 4. Det är så jävla roligt. Och det är så fint. Och det är så... Alltså, vilka samtal.
Vad härligt.
Det är helt fantastiskt. Alltså, och igår var det så här... För igår, nu spelar vi ju in på en tisdag, jag har ju det här på måndagar. Mm. Igår när vi hade haft våran träff, då säger de, då har vi bara haft två tillfällen. Vad ska vi göra när det här är slut? Hur ska vi fortsätta? Och då blir jag så här bara... Ja, vad ska vi göra?
Men du ska inte utveckla den då till, vad heter det, fler böcker? Alltså att det är fortfarande, det är du som håller i bokcirkeln så att säga. Du kanske kan kolla med andra författare. För de har köpt, de som är med i bokcirkeln har köpt boken utav dig.
Exakt.
Ja. Och när ni har, vad heter det, känner att ni är nöjda med detta, då skulle du skulle kunna höra av dig till andra författare och fråga om du får köpa in böcker till bra pris som du kan vidareförmodra till, vad heter det, din bokklubb. Och så kan ni diskutera andra böcker.
Ja, men fantastiskt. Mm. Så kan vi göra. Känner du någon som skulle vilja...
Ja, det gör jag. Det är också. Jag tänkte faktiskt inte på det när jag sa det först. Tänkte på någon helt annan faktiskt. Men ja, det finns en till.
Ja. Men jag tror att det finns, idé.
Ja, det finns många fler i olika genrer. För har du hittat ett sånt härligt gäng så det är ju roliga. Alltså... Jag tycker nog att diskutera böcker blir roligare och roligare ju mer man lär känna varandra också.
Så är det ju. Absolut.
Och då vill ju de att, det med.
Det är skitstort. Och det är stort att sitta och lyssna på när människor pratar om det jag har skrivit.
Ja.
Och du har ju, det är ju helt otroligt.
Du har ju kompisar, till exempel förlagsbranschen som skulle kunna... Som jobbar som försäljning och marknad i något förlag, till exempel.
Det.
Så.
Ja, du rätt.
Ja,
oj. Ja. Mm. Här har vi en helt ny affärsidé.
Och bokhandelsmänniskor känner du som skulle kunna
det gästa. Ja. Vilken grej. Det här kan bli hur stort som helst. Jag kanske inte har tid att skriva fler böcker. Jag ska bara ha bokklubbar.
Jo då, det måste du ha. Men du använder. Jag tror att du kommer använda det här i inspiration.
Ja. Skitbra. Tack snälla Silla.
Det var så lite så. Det var bara från luften.
För att du affärsutvecklade min business
just nu. Men jag kan känna igen med det här när man får tag på, eller på sig, men är en grupp människor eller hamnar i ett sammanhang som är liksom tidsbestämt eller så då, och så vill man, sen tycker man om varandra så mycket, så vill man hitta en anledning att fortsätta hänga, men man vill ändå ha en bra anledning, för att man säger men vi är klart att vi ska höras och så, men det blir inte av, utan man behöver någonting att hänga upp det på.
Precis. Ja. Där har vi det.
Gött.
Ja. Men det är de två stora grejerna som har hänt mig sen sist.
Ja, det är inte så lite. Alltså vi ser så mycket fram emot att få läsa den här boken.
Men du, apropå. Mm. För då var det ju så här. I Mariannes mirakel har jag ju då två systrar.
Ja.
Det är ju deras perspektiv. Alltså att man får följa dem. Och... Det kanske inte är likadant i nästa bok.
Nej.
Och de här som är med där, de är så här bara, det här är ju så fantastiskt att få följa detta. Att man kommer så nära karaktärerna och du vet sådär. Så att, nu ska jag inte säga mer för att nu har jag redan sagt för mycket. Klart slut. Tack och hej. Vi kör vidare. Nästa punkt.
Och då är det ju så här, på tal om tack och hej då.
Ja.
Nu gjorde jag det. TV4-övergången.
Jag fattar. Du har gjort din läxa.
Jag har gjort min läxa. Så det gick inte att googla, kan jag börja få tala om. Nej. Om man googlar TV4-övergång, då får man hur man går över typ ifrån olika tv-kanaler. Det är liksom olika tv-kanals. Om man har haft C-more där och över till Viaplay och TV4 eller någonting sånt där. Så. Det fanns det inte. Riktigt så. Men däremot så TV4-övergång är ju det här när man slår an någonting. Apropå att, med tanke på att, och sen det du sa så gör jag en koppling till och så fortsätter på mitt tema. Jag frågade till och med ChatGPT och det finns en koppling till fotbollsspelning. Spelning heter det inte alls. Fotbollsspelare. Fotboll. Spela fotboll. Så, att det är korta, snabba passningar bland annat. Innefattas det här också. Och det är ju precis det här, när man gör olika övergångar från en person till en annan och att man, vad heter det, knyter an till det som sades innan för att komma vidare i nästa steg. Så på tal om tack och hej, till exempel.
Ja. Just det. På tal om tack och hej så tycker jag att vi säger tack och hej till introduktionen i det här 63:e avsnittet. Och går vidare till nästa punkt som är...
Och nu, språkfrågan.
Men jag tänkte nog att liksom även den här TV4-gången är en liten språkfråga också. Om inte du har någon annan mer specifik?
Nej, jag har inte det.
Nej?
Faktiskt.
Nej. Men jag tänker
att... Helt uttömd.
Du är helt uttömd. Ja, det tror jag. Du med färdigredigerat manus så hade jag också varit helt uttömd för veckor efteråt, tror jag. Det var jag i alla fall i augusti. Men vad heter det? Vad skulle komma till? Men även där... just med språk, det kanske inte som en språkfråga, men just ett resonemang, det här med övergångar när vi skriver och när vi talar och sådana grejer, de är ganska viktiga.
Det är de ju. Och också är de ett tecken på tänker jag nu, att man är med i samtalet, om det nu är ett samtal till exempel, att man pratar, så att inte du sitter och pratar om din tapet som du har bakom dig som är rutig och som du berättade att när vi tapetserade den och sådär. Och så sitter jag där och är helt fokuserad på något annat. Så, så fort du tystnar så börjar jag prata om något helt annat. Mm. Det blir ju liksom ingen snygg övergång.
Nej, och det blir konstigt i tal, men det blir ändå konstigare i text. När vi skriver, när du och jag skriver dialoger till exempel. Där måste det verkligen hänga ihop och bli liksom mer sömlöst på något vis då. För att man som läsare ska kunna hänga med.
Ja, och även övergångar mellan, för det har jag fått jobba lite med, övergångar mellan, alltså när det kommer ett nytt kapitel, då kan jag ju börja på en ny scen, alltså det händer något nytt, det kan ha gått ett tag och sådär. Men då behöver man ju ha ändå någon slags koppling till kapitlet innan, så att man fattar att men någon har varit ute och kört bil och så, ja. Och då är det juni och i nästa kapitel så sitter någon med dunjacka på sig och äter frukost. Eller det kanske man inte gör när man äter frukost. Men, men då behöver man ju ha den här liksom lite smootha berättat. Åh, 3 månader senare eller nästa vinter sitter de där. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så att man inte bara badam.
Ja. Och jag jobbar gärna med, jag tycker om små cliffhangers mellan mina kapitel, eftersom jag vill driva spänning och vill att folk ska läsa vidare vad har hänt eller liksom, eller vad händer och så. Och då behöver jag tänkte faktiskt det bara på häromdagen, för då så var det en person i slutet på ett kapitel av det som jag skriver nu som går under arbetsnamnet någonting nytt. Vad heter det? Jag fick beröm för det på en av releaserna förresten, liksom, att de tyckte att det var bra, för då har jag i alla fall inte målat in mig i något hörn när jag kallade det någonting nytt i någon genre. Men då var det i alla fall en person som slår näven i bordet och sen utbrast ganska liksom starkt sådär då, och sen slutar kapitlet där. Då behöver jag, om jag inte byter perspektiv, är jag kvar i samma perspektiv, då behöver jag plocka upp den i tråden igen. Vad var det han menade, eller vad var det som hände, eller hur reagerade åskådaren eller så då. Eller i alla fall någon gång, något kapitel efter, så behöver jag återknyta till den här handflatan i bordet på något vis i alla fall. Men det är spännande med övergångar. De, ibland är de jätteenkla, och ibland tycker jag de är jättesvåra.
Ja, jag håller med. Och jag tänker att cliffhangers vill man inte ha bara för att man skriver spänning.
Nej.
Man behöver ju ha dem för att läsaren ska vilja vända blad.
Liksom. Ja, precis.
Och läsa nästa kapitel också.
Ja.
Oavsett vad det är för genre, som vi säger i Frankrike.
Ja, precis. I Frankrike.
Exakt. Vi är på den franska flanken.
Ja, du är närmare i alla fall.
Herregud, vad ska vi prata om nu då? Vad är nästa punkt?
Alltså, jag har ju inte hittat på något bra. Nästa punkt är veckans tema. Tycker jag då att det är, i alla fall.
Ja, du får kör på det. Du är chef.
Nej, det är jag verkligen inte. Men vad heter det? Jag pratade om det förra veckan ju. När vi inte hann temat. Utan vi bara pratade intro hela tiden. Det var ett jättehärligt avsnitt förresten. Tack så mycket.
Tack.
Och då... Och jag har inte kommit på någon bra namn på det här. Men jobbiga saker i böcker. På det stora hela. Så. Och då tänker jag på det ur olika perspektiv. Både ur skrivarperspektivet och ur läsarperspektivet. Om vi börjar med skrivarperspektivet, alltså du och jag som, om vi tar oss själva då som författare som exempel där då, eller då, eller och så att säga, jag hade ett boktips förra veckan från Malin Thunberg Sjunke, Priset för ett liv heter ju det. Och jag pratade just om att det handlade ju om det här med, vad heter det, svårighet att få barn, och man kanske liksom använder surrogatföräldraskap eller surrogatmoderskap, och hur det är. Illegaliteten i det och så vis är ju ett tema i hennes senaste bok. Så då. Och då slog det mig när jag, vad heter det, läste det, att vad svårt det måste vara, och för då utgår jag från mig själv då. Nu är Malin Thunberg Sjunke klok människa, välutbildad, vad heter det, jurist bland annat, och har säkert ett synsätt eller en förmåga att se det här kanske lite mer kliniskt på något vis. Jag inbillar mig det i alla fall, än vad jag själv har. Men vad svårt det måste vara att skriva om så jobbiga saker. Alltså vilken, alltså just känslomässig utmaning på något vis. Så.
Ja.
Och sen satt jag till mig själv. Alltså, jag vet inte 17 om jag hade pallat det. Så, när det kommer så blir så allvarligt.
Ja, jag tänker också att det kan vara tvärtom. Ja. Att det kan vara, skönt var kanske fel ord, men att det kan vara lättare. Jag vet inte vilket ord jag ska använda här, det kan vi ta sen. Men att man känner att jag bidrar med att det här fenomenet då, eller det här onda fenomenet, inte kommer att fortsätta, för jag upplyser världen om detta. Även om jag gör det i skönlitterärt format, så berättar jag att det här försiggår. Och då kanske det ändå känns bra att man berättar hur jävligt det faktiskt är, för att vi som läser ska fatta. Nu har jag ju inte läst denna boken, men jag tänker böcker då, att det faktiskt, herregud, är det så här? För vi går väl, de flesta av oss, man kan ju inte hålla på och ta in allt hemskt som händer hela tiden, för då mår man ju skitdåligt. För nu är det ju väldigt mycket hemskt som händer.
Nej, det är massor.
Alltså, ja, och ja, men jag tror att det kan kännas skönt. Alltså, i min Marians mirakel hör jag ju inte alls den hemska frågan, liksom så. Men jag har ju ändå en fråga som människor mår dåligt av. Och då, för det var ju den ingången jag hade i det, att vi behöver ju prata om det här.
Ja.
Och då är det här mitt sätt att få upp det på agendan och berätta för världen att så här är det. Att det kan finnas någon slags tröst i när man skriver att jag gör det för att.
Och då kanske det kan vara så också att när man tar det beslutet, att man liksom skriver om det här tuffa då, om det som är jobbigt att läsa om eller att hantera eller att liksom även att skriva om då, så att känslan av att man är med och bidrar, eller känslan av att man lyfter en sak eller förmedlar en kunskap och en information, kan lätta den känslan. Tror du det?
Så tänker jag att det kan vara. Eller så känner jag att det kan vara.
Ja.
Att man gör det för att, i upplysningssyfte.
Ja, precis.
Så. Och att det kan bidra till en bättre värld i slutändan. Ja. För att man berättar för folk att det här händer.
Ja, för jag som läsare är ju tacksam för detta. Även om jag liksom, det kryper i mig och jag tycker att ibland är det otäckt att läsa, vad heter det, saker och ting, eller vad säger man, läsa vissa partier i vissa böcker när de tar upp såna här tunga, svåra, tuffa, jobbiga ämnen, så att jag nästan så att jag liksom kisar lite när jag läser, som när man tittar på en otäck film, man har en kudde över näsan lite så då, eller ögonen, att det blir lite jobbigt. Men samtidigt så är jag ju tacksam för att jag får det till mig, för i ett enda mjukare paketerat format, så är det ju.
För jag tror ju inte, men det vet jag ju inte, att det sitter, någon sitter och skriver. Nu har vi ju träffat Malin, så jag tänker att just hon tror jag inte då.
Nej.
Men jag tänker att någon skriver om såna hemska saker enbart för att det ska vara jävligt jobbigt att läsa. Alltså för att, utan det, tror du inte att alla har någon slags, man vill någonting med det man skriver, mer än att bara skrämma eller äckla eller, jag vet inte.
Jo, och det är den, då tänker jag liksom, och då kan, där kan jag gå in och göra en koppling till mig själv och så då, ja. Till mitt eget skrivande. För när jag skrev min första bok i Vikens mörker så hade nog inte jag, nej men det hade jag inte, jag hade inte så mycket tanke, jag ville berätta en historia, jag ville berätta en historia som kunde underhålla. Så det var nog liksom den första tanken. Men sen, precis som du nämnde i vårat liksom, intropass här precis nyss, just det att det kanske fanns mer där under än vad jag trodde där och då. Och då är det ytterligare ett exempel. För då fick jag från, på en recension på Vikens mörker bara för några veckor sedan. För där handlar det ju om, Anna är ju ganska nybliven änka i den boken. Hur, och hur hon bland annat liksom funderar på det här med sin kropp. Hur hon liksom där känner närhet till någon annan man igen. Och hur, liksom, hur kanske till och med hon kan brotta, hon brottas i någon scen med att liksom, hur förbjudet är det att tänka de tankarna när hon faktiskt är änka. När det är för tidigt, när det är liksom så. Och då fick jag en komplimang för det i en recension som jag blev väldigt, väldigt glad över. Att det var att jag tog upp just det. För den personen som recenserade, eller vad heter det, tog upp det, hade själv haft den här diskussionen med en kompis. Hur att även en person som har gått igenom förlust och sorg med tiden kommer också hamna i den här situationen att man längtar efter närhet igen och att det är liksom okej. Men när jag skrev det så hade jag hade inte den nära där och då, för då var skrivandet så pass nytt för mig, så då hade jag inte den djupa tanken bakom. Förstår du vad jag menar?
Mm, absolut.
Men att den uppfattas så nu, precis som du var inne på det själv också för.
Men ja, jag tänkte på en sak som du började med att säga nu, att du skriver, då skrev jag bara för att underhålla.
Mm.
Och det är ju inte så bara,
nej, för det första.
För att det är ju jättebetydelsefullt.
Ja.
Många av oss, de flesta av oss, läser för att bli underhållna, ja. Ja. Inte för att bli upplysta, för då läser man faktböcker istället.
Mm. Mm.
Men det är ju fint att man kan få bli upplyst genom underhållning,
ja.
Egentligen då. Men jag tänker på det här med att skriva bara för att underhålla. Om det är det man gör, tror du att man skriver om det där riktigt, det här som du nu säger är dagens ämne, jobbiga ämnen. Tror du man skriver om dem om, det, om man inte har något annat? Och jag menar alltså inte, jag tycker det är svinviktigt med underhållning.
Ja.
Alltså det är verkligen, det är ju det som är grejen egentligen.
Mm.
Kanske, i grund och botten. Men, alltså, tror du man skriver om de där riktigt jobbiga ämnena om det är att mitt syfte med att skriva är enbart underhållning? Alltså jag har så här, tror inte, har inte alla, jag vill också underhålla,
ja.
Herregud, det är det jag vill.
Ja.
Jag vill att det är roligt, jag vill ju lära mig att skriva roligt till och med. Jag vill ju gå, jag har inte hittat någon kurs än, men jag vill liksom hitta, hur fan skriver jag humor? Ja. För jag vill verkligen få in humorn mer i det jag skriver. Men oavsett om det är roligt eller locka till skratt och sådär, så, alltså, skriver man om de där svinjobbiga grejerna då?
Nej.
Om det bara handlar om underhållning?
Nej, det tror inte jag. För just precis, och det, jag tror att det är kärnordet som är det, som du säger, syftet. Vad är syftet? Och jag tror att, och återigen mitt perspektiv, med första boken så kan jag inte säga att jag hade något liksom syfte. Det blev ett syfte. Men jag hade inte med det från början. Men de andra två, även nu liksom, nu när jag håller på att skriva en fjärde bok, även om inte det hänger med i samma serie, så tänker jag ju mer på vad är syftet? Vad är det för förändring? Vad är det liksom? Jag tänker mer utifrån det perspektivet. Och det är klart, då är det ju någonting annat. Då kan det ju vara liksom att upplysa liksom om familjeföretag eller om ekobrott eller om sort relationer eller någonting sånt. Så det är ju sant på så vis då. Men jag vet inte, jag tror att jag stannade vid den här tanken på att skriva om jobbiga saker. Jag har fortfarande tittat något bra namn eller något sånt, skriva om otäcka eller bra, gör tuffa saker och så, ändå för att jag kanske själv skulle ha svårt att verkligen gräva så djupt eller ta reda på så mycket eller så. Men jag gillade din tanke där med att man gör det i upplysningssyfte snarare än att
för jag vet inte, jag tänker i och för sig, men nu har jag massa så här som jag vet inte om det här stämmer eller någonting sånt, för nu tänkte jag just på Malin Tuberg Sjunk och så tänker jag på han polisen Simon som jobbar,
du vet, De har jag ju aldrig vågat läsa. Bara för att jag tror att de är för... liksom, för...
Men, och likadant Malin Persson Gulito. Alltså det finns de som... De, för många av dem, många... Det är verkligen inte alla, antar jag. Men det var de jag kom att tänka på. Mm. De har i sin yrkes... Alltså sin tidigare, inte författaryrkeskompetensen. Ja, utan sin tidigare yrkeskompetens i alla fall. Där har de jobbat med eller har erfarenhet av. Eller så. Och likadant de här som skriver om... Åh, vad heter hon nu? Jag tänker på det. Om samer och straff. Och...
Lestadius, Anne-Helene Lestadius.
Ja, att då har ju hon erfarenhet från den...
Mm.
världen, för det är, också, det är ju också jättejobbiga grejer som jag hade ingen aning om hur det är, så du vet, som man tänker så här, ja men samerna, de är ju där uppe och, ja, du vet, och det känns ju inte klokt hur jävla okunnig jag är, men alltså då har hon ju erfarenhet från det och kunskap om det, så jag tror att skriver man om de där jobbiga, sen finns ju något annat, då skriver man kanske om psykopater och då är det ju liksom något annat. Då är det ju helt creepy allting på något sätt.
Ja.
Då vet jag inte om man har erfarenhet av psykopater.
Nej, det hoppas jag inte. Det hoppas jag verkligen att det är hittepå. Ja, men det är väl klart hon, Kristina Eriksson. Är inte den lite, hennes, vad heter det, deckarserie? Så.
Inte läst.
Jo, men jag tror, vad heter det, har för med det. Att, jo, visst 17 är det så. Att en, vad heter det, de, är det från CP-serien eller den andra? Ja, jag kommer inte ihåg vilken det är just nu. Hon har med i alla fall en kvinna som blir utsatt för en psykopat. Till och med barnens pappa, tror jag det. Som är liksom psykopat. Så.
Ja.
Och får handla om det. Och det är liksom grävt ur hennes egna erfarenheter.
Ja.
På så vis då. Men det är klart, det är det som du kommer tillbaka till hela tiden. Att man har... Man kanske har en bakgrund eller erfarenhet eller någonting då som gör att man kan se det här ifrån ett annan vinkel än vad jag som klen småländsk läsare kan göra.
Ja, precis.
För det, alltså det är likadant. Inte nog med att jag liksom känner att jag just nu i alla fall skulle ha svårt att skriva om så svåra saker. Eller tuffa, jobbiga saker eller så då. Jag har också svårt för att läsa dem. För att jag tycker att det är liksom jag tycker det är otäckt liksom så. Ja. Nu jag är ju Malin, men det är jättebra till exempel eller så, men jag blir väldigt väldigt berörd.
Men du gillar ju inte att känna känslor.
Nej, inte de här. Förstår inte varför man ska brottas ute på flanken hela tiden. Det är för fel med lagom med känslor. Säger hon som har humör.
Men du, jag tänkte på det nu när du sa hon har tagit ifrån, Kristina Eriksson tagit från egen erfarenhet. Så här.
Mm.
Men om man tar de här svinjobbiga ämnena då. Mm. Barn som far illa och men kvinnomisshandel. Alltså det här som riktigt, riktigt. Alltså du vet, som man tycker är jävligt jobbigt.
Ja.
Eller man som jag tycker är jättejobbigt i alla fall. Hade man slängt in en psykopat i de här berättelserna. Då hade det ju inte blivit likadant. För då... Då, nu hittar jag ju bara på här, men det är så här jag tror, apropå psykopater då, för hade jag slängt in en psykopat i den här berättelsen, då hade det inte blivit lika äckligt eller jobbigt, för då är ju känslan, ja, men han är ju en galning, eller hon kanske också, men oftast en han känns det som, är ju en galning, och det där händer ju inte så ofta i alla fall, som...
Ja.
Så att psykopater kanske man slänger in för att göra det lättare för läsaren.
De använder man för läppstämningen.
Precis. Det hade jag aldrig tänkt på förut.
Nej, men jag tycker det är väldigt klokt resonerat. För jag förstår precis. För att det gör ju att du skapar, trots att du slänger in en psykopat, så gör det ju att du skapar en distans. Titta på, vad heter det, Lars Keplers.
Precis vad jag tänkte på.
Så, där är det ju verkligen så. Så, de diskuteras ju alltid som att de bland de blodigaste eller bland de tuffaste eller äckligaste, otäckaste eller på något vis då. Men det håller jag med. Det blir det liksom, i och med att det är en psykopat som är med där i trakten, så blir det distans. För att jag vet inte om att jag känner en psykopat. Det kanske jag gör, men jag vet inte om det. Och jag kan inte relatera till det. Men att det här att med surrogatföräldraskap eller vad det nu än må vara, det kan jag ju om på TV. Det gör man ju liksom dokumentärer om. Eller igår till exempel så kom ju den här dokumentären om Tove-fallet. Det kommer ju säkert vara någon som plockar upp och så skriver bok om och, så, och jag kommer få jätteont i magen. Så. Ja. Jag förstår inte varför varje Magnus Abrahamsson måste göra det här så otäckt. Det är han som har producerat serien. Ja. Som skriver om morden på Norröra bland annat.
Okej, vet inte.
Nej, jättebra.
Ja, ja, nej. Ja, men jag tänker då, om vi tar det här som surrogatföräldraskap, att man, det är ju, om det nu sker på ett sätt som inte är, eller är det någonsin, kan man bli det på ett lagligt sätt förresten?
Det vet faktiskt, i vissa länder kan man säkert bli, ja det är mer än vad jag vet, men i det, här, i det här perspektivet så är det inte lagligt.
Nej. Så att då tänker man att mamman, den biologiska mamman, alltså råkar illa ut eller vill kanske
eller hon har blivit tvingad. Hon har blivit tvingad till det för att liksom, i förhållande för att kunna liksom skicka hem pengar till sin familj eller något sånt. Men det är samma sak som transplantation av, vad heter det, organ eller så då, där man har ihjäl folk för att få tag på en lever eller något sånt. Men det är så hemskt, det är så hemskt. Och vi hör ju det här vara varannan dag. Och sen klara av att skriva böcker om det. Ja, men Roslund Hellström gjorde ju mycket det. Och Roslund själv.
Är det bara, men är det bara spänningsböcker som är så här jobbiga? Eller kan det vara romaner som än också mer, är?
Jag tror att det är än mer romaner. Och då faktiskt, så, jag då, och min, jag och alla mina känslor som jag inte vill känna sig i då. Nej, men då blir det ju då har jag ju, vad heter det, nästan analys av mitt läsande här. Men alltså då blir, tycker jag nästan att det blir än värre närmare. Vi pratade om, vi nämnde Utanpåverket innan vi drog igång inspelningen med utav Kristin Norde. Att det där, att det kanske finns, nu vet inte jag om det finns en substans, liksom en sanning bakom det här att växa upp med en alkoholiserad mamma till exempel.
Mm.
Men många av de här romanerna som är skrivna finns ju någonting bakom kaffe med mjölk eller så, då finns ju en sanning bakom eller någon som har upplevt någonting som vill berätta, och då, det blir ju ändå jobbigare, de läser jag ju inte ens en gång.
Nej, och de älskar ju jag att läsa och tycker om att, jag tycker det är fruktansvärt alltså, då, men jag gillar ju att läsa det. Men är det så här, är det värre då, tänker du? För att det kommer inte en polis eller domare eller vad det nu kan vara och räddar upp det. Nej. Utan då är det livet självt som är. Och då blir det ju,
Och då måste den här stackars människan trassla sig ur det här själv. Och hantera alla det här. Vad jag har med mig, hur gör jag det här? Och nu händer det här, liksom, hur gör jag det? Och det här med att förlåta och med vad heter det? Jag träffade en människa häromdagen. Alltid liksom många gånger, det har vi också varit inne på, när vi träffar människor när vi, som författare, så är det många som vill prata skrivande, att de är sugna på att skriva själva. Och då var det en person som klurade att man hade ett trassligt förhållande med sin mamma eller så då. Och vill berätta om det på olika sätt, alltså en helt författarmässigt, det är en fantastisk idé, det är jättebra och jag kan se det som terapi och det gjorde denna med, men vad heter det, just att, alltså, att palla
vad är det egentligen du undrar?
Hur de här människorna, oavsett spänning eller roman, klarar av att skriva om de här jobbiga sakerna. Och hur de hanterar, hanterar det här. Så. Det är, det är ungefär samma frågeställning som man kan ställa till en försvarsadvokat. Som, vad heter det, försvarar en mördare. Eller en, liksom, någon som, jag vet inte.
Nej. Men det tycker jag nog inte att det är, utan jag tror fortfarande på det jag sa redan från början. Vi kan stryka hela det här
avsnittet, för
jag sa ju svaret från början.
Ja, men jag tror att du har rätt. Och det var ju det jag ville. Jag ville att du skulle ha rätt, Malin.
Skönt. Det är så gött när jag får ha det, för det är inte så ofta. Men så jag är skitglad.
Är jag ensam om att tänka om på det här?
Kanske. Nej, det tror jag inte att du är. Men jag undrar, jag tänker våra läsare, eller läsare, inte just våra läsare, utan läsare. Tror du de undrar, eller läser de bara en god bok, eller funderar de på hur är det att skriva detta?
Jag tror att de funderar bara två.
Mm.
Det tror jag. Eftersom vi får frågorna hur mycket fantasi vi har egentligen. Eller vad som någon har frågat liksom, vad försiggår i Sillas huvud egentligen? Ni hör ju så lite. Ja. Så, då kommer ju, då är det ju också läsare som funderar på hur är det att skriva, hur är det att ta reda på, hur klarar man av allt. Mm. Så. Sen är det vissa mer hårdhudade än andra. Jag är klen.
Såklart. Mm. Ja, men jag tror inte, nej, du är ju inte klen, så är det ju. Vi har olika styrkor helt enkelt, olika grejer som vi tycker är jobbiga. Och ja, alltså jag bara tänker att man vill, jag älskar ju när jag läser böcker, skönlitterära böcker och lär mig något. Oavsett om det är historia bak i tiden eller nutidshistoria eller någon samhällskunskap liksom, eller vad som händer nu och vad som händer i andra länder och vad som har hänt och så. Och sen tänker jag ibland då när jag läser att, och så tror jag att jag har lärt mig någonting.
Ja.
Det kan ju vara rena hittepået. Vi har ju ingen aning.
Så lätt lurar.
Så jag tänker om man förfasas över det här som är Malins bok nu.
Ja.
Thunberg Schunkes bok. Och så sitter jag här och på mina höga hästar och säger att åh, det är för att hon vill upplysa folket. Och så kanske det bara är rena rama hittepået. Det kanske aldrig händer.
Nej,
fast nu tror jag just att det här händer. Men, det.
Men jag förstår vad du menar. Ja, jag vet inte.
Men då är det ju tur att alla är olika. Mm. Att det finns författare till allt och det finns läsare till allt. Och det gäller att hitta sin grej.
Ja.
Eller vad ska jag säga?
Ja.
Både som författare, våga utforska mer, våga utmana sig kanske. Mm. Men är man då sådär, nej men jag vill inte skriva om så jobbiga grejer. Nej, men skriv inte om så jobbiga grejer då. Det finns andra som gör det.
Mm. Tack och då.
Och vill jag inte läsa om det så, nej. Då räcker det att jag sätter mig och tittar på nyheterna kanske på kvällen och så får jag min dos av jobbiga grejer.
Ja. Ja. Så du menar att jag ska fortsätta undvika det?
Samtidigt då tänker jag så här, för mänskligheten och freden och kärlekens skull så tänker jag att nej, fan, vi behöver nog ändå, vi behöver våga känna våra känslor och vi behöver våga se vad det är som händer och
ja.
Så. För det kanske kan väcka något slags engagemang för samhällsfrågor.
Jo, men det gör det ju. Det gör det ju. Vi diskuterar det. Du har diskuterat ju det här. Och det, vad heter det? Typiskt sådär, ja, men jag läste en bok, den handlar om trafficking till exempel eller så då.
Ja,
och så diskuterar vi det då på kalaset eller till middagen eller någon diskussion eller någonting sånt. Har ni läst, visst är det hemskt eller så. Så visst 17 hjälper det. Det gör det. Jag i alla fall, summa summarum, så är jag väldigt fascinerad och väldigt imponerad över ni som pallar och skriver om det.
Men du, tror du att det är lättare eller svårare, det kanske du redan har sagt nu, att ta in hemska saker, jobbiga saker, genom antingen så tittar jag på Aktuellt på kvällen och så får jag veta att åh, det här med surrogatmammor, bababa.
Mm.
Eller så läser jag en skönlitterär spännings om surrogatmammor. Vilket är lättast, om man nu då skulle vilja avskärma sig och tänka att det där berör inte mig eller så.
Är inte det beror på hur du är lagd då?
Mm. För samtidigt kanske som jag,
vad tänkte du?
Nej, jag tänkte, nu svarar jag på min egen fråga här. Men så är det ju säkert. Men jag tänker också att jag tror fasen det är lättare att avskärma sig från nyheterna för att dels är de så här korta, det är ju sällan man får lära känna människan bakom och man får ju inte veta den här mammans biologiska mammans, hon kanske inte står där i nyheterna och berättar om sina, liksom hur hon har blivit tvingad, utan det får man höra från en reporter, en sån där som är expert på övergångar, du vet,
ja,
som bara ja. Men läser man det i en skönlitterär bok då får man ju också det där människorna, alltså man får ju hela liksom gestaltningen och känslorna, så det kanske blir mer känslosamt även om det inte är helt sant.
Ja, för där kan du ju ofta relatera. Du kan ju oftast, ja, till en karaktär så kan man, alltså jag, nästan alla kvinnliga karaktärer kan ju relatera till oavsett vad, ja, de heter, gör, kommer ifrån eller något. Men vi har vissa saker, det är någonting, något som knyter oss, för om det är vårt kön till exempel eller något annat. Uh-huh. Det finns någonting vi kan knyta samman, det gör vi ju inte med, vad heter det, Aktuellt och Rapport på samma sätt heller. Så. Och sen är det ju så på till exempel tv och nyheterna där, de matas vi också med så ofta i som du också inne på, samma format. Och det blir ju inte riktigt samma format, för jag menar, det är författarens prägel, även om det är två som berättar likadan historia, så är det ju den författarens prägel,
ja,
som hamnar på historien.
Precis, så egentligen är det så här också, ett jobbigt ämne.
Mm.
Blir mer jobbigt, mm, om det är en författare som skriver om det som, ja, men vars sätt att skriva tilltalar mig, eller som, ja, jag blir så. Mm. Det kan ju också vara någon som skriver på ett sätt som jag kan inte liksom kan känna någonting i.
Nej.
Och generellt kan man säga så här, vill man inte känna så mycket kan man se på nyheter, och vill man känna så kan man läsa romaner.
Ungefär så. Jag är nog fascinerad, var därför jag ville lyfta det. Och ville prata om det. Det känns bra. Jag tycker också att jag fick ett bra perspektiv från dig som jag kommer använda och landa i också. Att vad heter det? Att det handlar också om att i upplysningssyfte, eller att klä på historien mer på så vis då. Det är nöjd med den, Malin. Tack snälla.
Ja, tack.
Ja. Känns det bra för dig också?
Jajamän, det känns bra.
Ja, det är skönt. Men du, på tal om jobbiga böcker, håller jag på att säga, det kanske inte du alls har läst, men har du läst något sen vi hade sist?
Nu är det dags för boktips.
Jag har läst en bok, apropå att vidga sina vyer när det gäller, jaha, läsning och sånt där. Så har jag läst en bok som jag har läst förut.
Nej.
Men sist jag läste den så var jag förmodligen tvingad i skolan. Men det jag har för mig att jag tyckte den var bra redan då. Så jag har varit så här sugen ett tag på att läsa om den. Och det är Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström.
Det är bland de bästa böckerna som finns.
Ja. Men du vet, jag kommer inte ihåg varför jag tyckte den var så bra. För det var en av de här som man var tvungen att läsa i skolan. De flesta av de böckerna tyckte jag var svintråkiga.
Yes.
Men den här kommer jag ihåg att jag gillade. Men jag kommer inte ihåg varför.
Nej.
Men fan, vilken bok alltså.
Alltså det är fortfarande bland de bästa böcker jag har läst. Hela serien.
Mm. Jag tror inte jag har läst hela serien, utan jag tror bara jag har läst denna. Men nu vill jag ju läsa hela serien. För att det är ju så fascinerande att läsa. Dels att läsa om en bok, du vet, typ vadå, 30 år senare, eller vad det kan vara, 35 år senare, kanske.
Mm.
Herregud, 35-40 år senare.
Nej, vi vet inte vad du pratar om.
Nej, precis. Men det, alltså, du vet, vilket språk han har. Och då är det inte egentligen det här poetiska, man tänker det här liksom vackra. Men redan i början av boken så skriver han om... Nu har jag ju glömt att ta med den till där jag sitter just nu. Men det var liksom en sån här som jag la på minnet, fast inte exakt eftersom jag glömmer det mesta. Men det var så här... Solen strålar slickade fortfarande hustaken när den här lille Henning då, han var väl 15 år Henning när han bestämde sig för att lämna landet, alltså bondvischanlandet, och ge sig in då till sina drömmarstad Stockholm.
Mm.
Och då var, han var väl 15, och det här är 1800-tal, mitten på 1800-talet tror jag. Och han, lille Henning, kommer till Stockholm och... Ja, men han får ju hjälp av några så han får jobb. Och sen får man ju följa honom genom livet då. Men fy fan, vilket liv alltså.
Ja.
Så fattigt. Och så... Ja, det är loppor och det är löss. Och det är hunger. Och det är så skitigt. Och det är så... Ja, men du vet, det är bara så äckligt och kallt och rått.
Mm.
och vilka, alltså hur de lever. Och sen också många grejer som jag tänker, aha, vilken kvinnosyn. Nu är Henningen väldigt, just han huvudpersonen, han är ju en väldigt, han verkar ju vara en väldigt fin, snäll, ödmjuk, lugn. Han söp inte och han var inte ute och slog, så han liksom tog inte hem prostituerade och så, men det gjorde ju de flesta andra, verkar det som, i omgivningarna där.
Ja.
Och det var ju just det, det var de lössläppta kvinnorna. Då var det ju deras fel allting.
Ja.
Som man fick sjukdomar av och allt sånt där. Och tänker jag, vilken skillnad bara det är. Men alltså, vilken beskrivning. Nu vet ju inte jag heller. Det här är ju precis som det jag sa förut. Jag älskar att lära mig saker när jag läser. Jag har ingen aning om det är sant. Och det kan väl inte Per-Anders Fogelström heller veta. För han levde ju inte då. Men det känns ju som att man är där. I detta. Fattig Sverige.
Ja, och jag tycker, vad heter det, att det finns ju andra liksom böcker som är skrivna efter det så också. Ja. Alltså det är för många böcker som är skrivna, inte för många som är för många, men alltså för det är många böcker som är skrivna som fångar miljön, så därför tror jag faktiskt att det är ganska sant.
Ja, men och hur han då, den här Henning, men han får bo, du vet, de bor, de är skitmånga som får dela på ett litet rum.
Mm.
Och de, och till slut hit, och så är det med fackföreningen, alltså att det börjar, det här med demonstrationer, och så är det ju någon som är snäll av de här arbetsgivarna som liksom förstår att, ja men ni, det kanske är så att ni behöver mer än 3 lediga dagar om året. Alltså du vet, och ja, vilket jävla slit om man tänker. Och någon gång i boken så går han där och hostar då. Är ju sjuk liksom. Men ja, jag börjar ju ändå bli till åren kommer. Jag är ju ändå 33.
Ja.
Alltså det är så här. Herregud. Ja, den är så läsvärd. Och jag tyckte jättemycket om den. Och det jag tänker, jag har ju verkligen känt det här äckliga, skitiga, det är nästan kliat i mig av alla löss och loppor som de har. Alla de här människorna, och de skojar om att de ser, ja där är det så mycket löss och loppor, så jag såg en skjorta gå iväg av sig självt häromdagen, alltså du vet. Så står det då.
Ja.
Så den är, men ja, den är så, samtidigt får man ändå inte, ja, han lämnar väldigt mycket till mig att bestämma vad Henning och de andra känner. För man får inte riktigt lära känna dem genom författaren. Utan det får jag själv skapa. Och det är ju fantastiskt.
Och det så tycker jag också är skönt. För det är lite också spegling av tidens tand på något vis då. Man ältar ju inte omkring en massa onödigt där. För det var ju bed och arbeta och skaffa mat. Och försöka vila när man kunde. Och sen lappa kläderna eller så. Men det var nog inte många som han tänker på vad de kände. Och gjorde man det så fick man absolut inte göra det. För det gick åt helvete. Alltså så. Och det tycker jag liksom det är. På tal om känsla. Där börjar jag fortfarande. Men det finns nu knappt några böcker som har gråtit så mycket till som de sen. Visst är det hans dotter som blir, som har, tar störst del av de kommande böckerna sen, va?
Ja, det vet jag inte. Jag tror att det har du inte fått ännu här.
Nej, men det är dottern sen som blir, som man får följa från födsel till hennes död.
Och sen just den här respekten då för de som är rika.
Ja.
Alltså att då går man undan och man vågar inte prata. Och alltså det är sån jävla skillnad. Det är helt, alltså det känns galet, men skitbra bok. Så att mitt tips, har du inte läst Mina drömmars stad någonsin, eller har du inte läst den på 35 år, läs den.
den är fantastisk. Jag vet att jag på en båtsemester för flera år sedan, så köpte jag alla. Jag har de här bokerna. Så repade jag av dem liksom en semester. Och jag vet att familjen undrar vad jag höll på med när jag låg där och lipade. Och tyckte så synd om, vad heter det, alla dessa människor. Och kände med dem. Eller, så då. Och det är precis, jag vet att jag redan då reflekterade över att ja, de fick ju inte känna. Tufft. Ja, kontraster här då. Jag har ju läst en deckare. Eller jag har inte läst färdigt den faktiskt. Jag håller på med den. Men jag vill ändå rekommendera. Jag får väl återkomma om det går till helvete i slutet. Så att jag inte tycker om det.
Ja.
Men det är Viveka Steens senaste i Åremorden. Botgöraren. Så.
Mm.
Ett gäng ungdomar som från Uppsala. Plugga. Som åker upp och ska göra Åre en vecka. i vinter. Ja.
Vet man ju hur det är.
Ja, precis. Absolut. Det är bra. Där en av tjejerna råkar illa ut, så att säga. Kan man säga.
Ha?
Och sen, vad heter det? Hennes vanliga poliser. Hanna, David och Daniel heter visst. Utreder detta sen då. Liksom. Ja, men som vanliga Vivica Stendäckare. Trygga, ja. Häftiga. Så. Jag tycker också att, vad heter det? Vivica Sten som så. Vi hade en diskussion om det också. Varför någon, ja, men man pratar ju mycket böcker i dessa tider när man själv släpper bok. Det blir extra så. Sådär. Just det, vi pratar om bokserier. Vi har gjort flera gånger. Vad är lagom för en serie? Hur många är för många? Och på så vis då. Men hon, jag tycker att hon klarar av nu väl den här fjärde i Åremorden. Men Sandhamn har ju skrivit ännu fler. Men jag tycker hon är en av dem som faktiskt lyckas hålla sina serier i bra skick. Även om det är många efter varandra. Och sitt författarskap i bra skick också.
Kul!
Ja, det är det. Det, är det. Det känns tryggt och stabilt så.
Tack, det var jättelänge sedan jag läste något av henne. Jag har nog inte läst en enda av de här Åremorden.
Nej, men de är bra. De är bra. Ja, de är jättebra faktiskt. De är lite... men de är lite annorlunda än Sandhamn. Jag vet inte om det är för att snön känns kallare förstås. Eller om det är miljön eller något som gör. Men de är lite så. Sen är det ju deckare, herregud. Det är det. Men jag gillar ju de där. Jag gillar de vanliga deckarna.
Du ser.
Jaha. Vad ska du göra resten av dagen?
Nu ska jag åka till gymmet och träna.
Du ska inte träna. Jag ska skriva.
Ja, nej, det skiter jag i. Det ska jag inte göra.
Det behöver du verkligen inte göra. Du är inte inne i den fasen.
Men det har varit lite svårt faktiskt att ta tag i det nya manuset när man håller på med det andra. Nu, bara för att jag varit så på slutet.
Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Mm. Men det, jag tror det är meningen att man ska pausa lite emellan också. Faktiskt, ibland.
Kan vara så.
Faktiskt. Ladda lite.
Ja. Så du skriver, jag tränar och
Men sen hörs vi väl om 2 veckor. Ja, precis.
Ja, så gör vi tycker jag.
Ja, det gör vi.
Ha det gött. Hej!
Hej då! Men då, var står på? Fabbe blir plötsligt blek och grå. Oj då, var står på? Oj, 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 oj. Sjöröva Fabbe, farfars far, är min sann sjösädeles kar. Men han är sjösjuk i alla dagar. Tjo hade rittan lej.